Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdag, det har gått 4 dagar sedan smällen på Anfield. Och därför
måste
min första fråga måste ju vara, Fabian Jalkemo, hur går det med sorgeprocessen och krishanteringen? Var befinner vi oss?
Alltså, ilskan har inte kommit. Den har inte alls kommit. Det är för surrealistiskt för att bli arg. Alltså, det är sånt hån. Jag fyller år imorgon, så jag drar ju till Italien, så jag är ute och käka, ja, en liten så här förfödelsedagsmiddag med två vänner som håller på Liverpool. Och boka bord på en sushi-restaurang. Nitt skriver liksom i vår chattgrupp och boka bord 19.00. Han bara, du menar 7? Jag bara,
ja.
Nej. Så på den nivån har det varit den här veckan. Så man har ju fått, man har blivit påmind egentligen överallt. Men alltså det är så surrealistiskt att jag fortfarande inte kunnat ta det till mig. Och ilskan har så här verkligen, nej men, uteblivit på alla sätt och vis. Så jag har försökt, jag gästade en podcast dagen efter som, ja men, det har ändå blivit lite terapi att få prata om det i två poddar tätt inpå. Så det ändå hjälpt på något sätt. Så jag lever fortfarande i förnekelse.
Ja, men det är väl bra att du gör det. Vi ska inte älta den där matchen allt för mycket. Men eftersom vi har en eminent gäst med oss idag, en kär återkomst till podden, så måste vi ju faktiskt även fråga henne då, vad hon tycker om matchen här i söndags på Anfield. Vi säger varmt välkommen tillbaka till Big Six, Frida Fagerlund. Hur är läget?
Tack så mycket, kul att vara med. Och det är väl sådär. Ni känner ju till att jag har opererat bort mina visdomständer, så att jag är inte så kaxig just nu. Men överlag så mår jag bra.
Ja, du, ja, vi kände att vi har ju haft med dig i podden och jag tror att de flesta har koll på dig. Du är ju frilansjournalist, du är reporter och krönikör på Sportbladet och även då reporter på Viaplay. Men vi kan väl börja där då med matchen i söndags på Anfield. Det var ju så pass stora siffror att det får faktiskt plats i dagens podd. Vi höll det som kanske det mest överraskande resultatet man någonsin varit med om. Vad känner du kring matchen och de stora siffrorna som blev?
Ja, men jag håller med Fabian om att det blev en surrealistisk känsla. Alltså 5-0, det är en sak. 6, till och med 6-0 kan man på något sätt inte acceptera, men man kan på något sätt ta in det. Men 7-0 blir ju en ren chock. Och jag tror väl att, ja, jag håller med om det här att, alltså, det blir på något sätt ett freak-resultat. Det är en match där allting går i mål. Alltså Liverpool har 8 avslut på mål och 7 av dem går i mål. Det händer i stort sett aldrig. Och de har ett ganska lågt expected goals överlag också. Nu ska man inte snöa in för mycket på just statistik och sådär, för jag förstår att det handlar om mycket andra saker, som att Man United, att de borde ha kämpat mer och så vidare. Men någonstans så kan inte jag komma ifrån känslan av att det här, var mycket otur också, eller på något sätt som att allting stod rätt för Liverpool. Jag tror inte att det kommer påverka särskilt mycket under resten av säsongen. Möjligtvis då att Man United, att de kan använda detta som ett sort uppvaknande, att det här kan fortfarande ske och att de fortfarande har en lång väg kvar att vandra innan de är det här perfekta projektet för Erik ten Hag. Men överlag så, jag tror inte att någon sveptes med. När man pratade med spelarna efteråt så var det ju ingen som sveptes med för mycket eller var överdrivet glad kontra då var extremt besviken och arg. För att det här var helt enkelt så oerhört oväntat och förmodligen ett resultat som, ja, alltså, som helt enkelt är ett freakresultat.
Jag tror att det är bättre att du och jag tar de orden i vår mun just än Fabian, just det här att det är sjukt vad Liverpool är.
Fick du säga sjukt också?
Ja, det var ingen baktanke med det. Du ser spöken den här veckan, Fabian. Men det är ju faktiskt så att Liverpool får utdelning på nästan allt. Samtidigt då, Martin Åström är inne på det också i studion, att Liverpool har ju varit ineffektiva. Vi vet ju hur kämpigt Nunes har haft det framför mål, och Salah har inte riktigt gått att känna igen, även om siffrorna kanske är bättre än vad man tror. Så att det var väl en, man fick retroaktiv utdelning här då, och därför så blev siffrorna så pass stora. Men vi släpper den matchen och så fokuserar vi på det som vi har varit med om här i veckan. Och det har ju varit Europaspel. Vi hade två engelska lag som har spelat, och så har vi två nästa vecka också. Och det var två lag som var i underläge, och vi får väl börja med det som skedde igår, det vi har färskt i minne då. Och det är ju Tottenham mot Milan som slutar 0-0 och totalt då 1-0 till Milan. Och då blir ju min fråga, Fabian Jalkemo, hur kunde Spurs vara så här bleka över två matcher?
Nej, men man ska ju åtanke, man möter ju ett dåligt Milan, ett formsvagt Milan, men som haft många spelare borta, och den här matchen på Tottenham Hotspur Stadium, det är bland det deppigaste jag sett. Alltså, vad vill Conte med den här matchen? Alltså, vad vill det här laget? Och som Tottenham, alltså jag 0-7 i ryggen, men fan, det här är nästan deppigare på något sätt. För det är liksom, det är så uddlöst, det är så här, vilka spelare ska göra det? Hur ser framtidstron ut? Det är Tottenham som har värvat spelare för Conte som kommer lämna, om inte nu, i sommar. Alltså, Tottenham är en sån klubb i såna spelare just nu. Och den här matchen personifierar väl egentligen vad man har känt för Tottenham hela säsongen, även om resultatet visar att man har gjort det bättre än vad känslan är.
Ja, nej, men Frida, du var inte på plats igår då, på grund av din operation där, men du såg den ju på TV. Delar du Fabians känslor här?
Ja, jag tycker att de kastar bort det här. Alltså, det är ju alltid samma visa med Tottenham, att de, när de måste så släpper de handbromsen, och här gör de det ju för sent. Alltså, de kliver in där i första halvlek och, ja, det är ju Milan egentligen som är bättre med bollen på offensiv planhalva jämfört med Tottenham. Alltså, de känns ganska förutsägbara, och varenda passning på något sätt, att man kunde förutspå det. Och sen så har vi ju spelare då som inte är i form. Jag menar, jag vet inte vad det är med Hongminson den här säsongen. Det hjälper ju tydligen inte ens att sätta honom på bänken. Men det var ju slående också att Richarlison var fly förbannad över att han tvingades inleda på bänken efter matchen och sa att det här har varit en skitsäsong och allt vad han uttryckte det som. Och det kan man ju på ett sätt förstå. För att det verkar vara ganska svårt att få chansen i Tottenham, oavsett hur formsvaga vissa andra spelare är. Så att jag tycker att de skruvar upp det efter halvtid, och de kommer ut med lite mer frenesi, och det var bra att byta in Pedro Porro där också. Men sen är det ju, jag tycker ju att de tappar momentumet där när Romero drar på sig sitt andra gula kort, vilket också är vansinnigt. Alltså, han hyllas jättemycket för att ligga på gränsen hela tiden, men jag vet inte om det är så mycket att hylla egentligen. Jag tycker snarare att det kostar Tottenham alldeles för mycket. Så att, ja, det var ju allt sånt som inte gick med dem heller, men de har ju bara sig själva att skylla att de började spela så pass sent på något sätt.
Men jag måste fråga dig, Frida, vi har pratat en del om Richarlison, och för mig är det ju en, snudd på historisk Premier League-mässig felrekrytering. Tror att, alltså är det bara att man har scoutat fel och inte haft någon tanke på hur man ska få in honom i laget tillsammans med Harry Kane? Eller kan det vara, finnas någon cynisk tanke att han är en långsiktig ersättare till Harry Kane? För att man värvar den kvalitativa spelaren och så uppenbart när vi är inne i mars inte än har hittat en roll i honom där han kan spela tillsammans med kanske Premier Leagues mest givna spelare. Vad är det som sker där egentligen?
Ja, no, det var ju den generella känslan också när han gick till Tottenham. Alltså man satt och tänkte att ja, han var Evertons bästa spelare förra säsongen, men hur, var ska han få plats någonstans? För att Kulusevski hade ju ändå på något sätt, alltså nu har han ju etablerat sig helt och fullt, men det hade han ju på något sätt redan då också, alltså där på högerkanten. Och Kulusevski bidrar ju också med andra typer av egenskaper jämfört med både Kane och Hongmin Son, så att det finns ju en tanke med att ta honom in i en fronttrea. Men jag håller med, jag förstår inte heller riktigt tanken där. Alltså visst, alltså Richarlison kan ju såklart spela på kanten, men då hade han ju Hongmin Son där framför sig, och som du säger då, Harry Kane spelar ju också väldigt många matcher. Det är ju så sällan han vilar, och det är inte som att det sker så mycket rotation där. Så att samtidigt så kan jag inte alls tänka mig att det skulle vara ett långsiktigt beslut, för att, alltså att de hade tänkt på att Harry Kane en dag kommer försvinna. Men det är ju mycket möjligt att det kommer bli så nu i, ja, nu i sommar till exempel. Det är ju väldigt mycket snack om Harry Kane överlag. Så att det lär ju hända mycket i sommar. Jag tror för det första inte att Conte blir kvar. Det tror jag ingen tror just nu.
Nej, och jag måste bara få fylla i där med Richarlison. Han är ju också en spelare som man inte gärna sätter på bänken. Visst, det är i en början av en säsong när man liksom är ny som spelare, så kan man acceptera det, att det är en form av inskolningsprocess. Men nu har nästan, ja, men 3/4 av säsongen har gått och Spurs är inte bra. Son är inte bra. Alltså det enda gången han levererar, det är ju faktiskt när han har fått sina inhopp. Och sen så, efter de här inhoppen som, ja, det är några som har varit, det är inte så ofta han har kommit in, för han startar ju oftast, men det är några succéinhopp. Och då har han fått spela ganska omgående därefter. Och så är det samma visa att han är tämligen svag, och han och Kane har ju inte alls samma kemi som de hade i fjol och säsongen dessförinnan. Så det är ganska jobbigt med Richarlison. Sen får vi se om det är han som blir första gubbe under en ny tränare nästa år och vad som händer med Harry Kane. Men sen så är det ju en jättejobbig situation det här med Conte. Jag tycker att den insatsen Spurs gör igår i årets viktigaste match, för det får man ju ändå säga att det är. Det är, för mig är det ett lag som har tappat förtroende för tränaren. Jag kan inte förstå hur man kan gå in och vara så där, ja, men iskalla och helt utan passion och engagemang i en första halvlek i en Europa-match hemma mot Milan, där liksom matchen lever ju. Det är ju bara 1-0 och det är ett Milan motståndarlag som inte alls är, ja, men de har ju inte imponerat mot slutet, och jag tycker inte att de är ju bättre laget, men det är ingen fantastisk match de gör. Så det är ju problematiskt det här med Conte, och jag känner ju någonstans att nu, det verkar ju såklart som att han inte kommer att få förlängt kontrakt, och med tanke på att Spurs ändå har viktiga matcher framöver i ligan, för det är det man får spela om här nu framåt och kämpa om fjärdeplatsen. Ska han ens vara kvar och leda det här laget i mål, Fabbe?
Det är roligt att jag håller upp fingret här och har tänkt ställa exakt samma fråga till dig, men du tog den snyggt där. Vi tänker lika. Nej, men hans kommentarer efter matchen, det kändes ju, alltså det känns, Mourinho har ju också den där sidan när det känns som att de verkligen har tappat det, när de vet att det, alltså är, alltså början på slutet var det kanske för ganska länge sedan, men att det liksom slutet närmar sig, när han går ut och säger att ja, men jag kanske får lämna nu, så han hintar om det, och det blir en billig uppsägning troligtvis, eftersom man bara har, ja, men vad blir det, 3 månader kvar på kontraktet. Och jag landar väl i där du är inne på, att det här är ett slag, ett lag utan en energi, och det har på något sätt gått ut för väldigt mycket sen Bentancur varit skadad, för han behövs på det centrala mittfältet, och har man någon kortsiktig tanke, kan få in en ny röst i omklädningsrummet, så utesluter inte jag att det kanske är det bästa för Tottenham att att få in en ny röst för att slåss om topp 4. För jag håller Liverpool, det har jag sagt tidigare, jag håller Liverpool som ganska stora favoriter till den här fjärde platsen. Newcastle får man igång målskyttet, kan man hota. Brighton ska man inte på något sätt räkna bort. Tottenham just nu utan ett centralt mittfält som är fungerande. Man värvar en dyr ytterback som inte spelar för Emerson Royal, har blivit Cafu eller vad de jämför med. Så jag landar väl på något sätt att för Tottenham skull så tycker jag att man ska gå vidare, för jag tror inte att Conte kommer leda laget till en Champions League-plats, vilket är minimikravet, för annars är det ju en tokfiaskosäsong. Alltså kollar man truppmässigt, ja, man kanske inte ska vara topp 4, men att åka ut mot Milan i åttondelsfinal, åka ut FA-cupen mot Sheffield United och Liga-cupen, kommer jag inte ihåg hur man gick, men det är en jättedålig säsong Tottenham gör. När man slutar topp 4 förra året, man satsar, man värvar Richarlison, han får in Perisic, han får in Porro nu i januari, han värvar Dejan och Bentancourt som man liksom var kortsiktigt, eller om det var lån från förra året, så har de ju fått sina spelare, det går inte att säga något annat.
Nej, det är verkligen så. Dina tankar kring Conte och tränarfrågan i Spurs på kort respektive lång sikt då, Frida?
Ja, men det bästa är kanske om Conte åker tillbaka till Italien, så får Stellini, han får ta över resten av säsongen. Nej, de har ju för sig sett ganska hyfsade ut när Stellini har stått där istället, och det har varit intressant att spekulera i om det har berott på att Conte inte har varit där. Och då vet jag att Stellini har sagt att ja, nej, men det är lite grann som när man lämnar tonåringar ensamma hemma och de måste börja ta lite mer ansvar, så att det kan ju ligga någonting i att de har mått bättre när Conte inte har varit där. Samtidigt så tror jag att det handlar mest om att de känner sig men de har ju, vi vet ju att Conte är en sån tränare som vill att spelarna ska ta, alltså varenda steg analyserar han. Alltså ta ett felaktigt steg till höger så blir Conte vansinnig lite grann sådär. Så jag vet inte om det kan vara att de känner sig lite för restrained, kommer inte på något bra svenskt ord för det. Och att det möjligtvis är så att de kanske hade fått ut lite mer av hela sitt register om det hade stått någon annan längs sidlinjen som inte är hans röst. Men Sky-studion igår, eller det var inte Sky, det var BT, Champions League sändes på, där satt Glenn Hoddle, så att Peter Crouch föreslog att Hoddle skulle ta över för resten av säsongen och han kan kliva in som assisterande. Det är ju ett alternativ, absolut.
Ja, verkligen. Och sen sjunger de ju om, såklart som de alltid gör, om Pochettino på läktarna. Jag såg igår när de lämnade arenan så sjöng de ramsan kring honom, och det är ju någonstans vad det verkar som för Spurs-supporterna har den stora drömmen. Annars har det även pratats om De Zerbi som går otroligt starkt med Brighton här och redan är, vad många anser, redo för större uppgifter. Vad känner du, Fabian?
Nej, men känslan med det där, jag tänker vi skulle komma in på Chelsea, så jag tänker att jag kör en halvt snygg övergång här, men jag tyckte att det var väldigt intressant att se, alltså, stämningen på läktarna, hur även läktarna har gett upp på, alltså Tottenham har gjort en bra mycket bättre säsong än Chelsea, men känslan när man såg Chelsea möta Dortmund var ett lag som var bas, en supporterbas som fortfarande var bakom laget, ett supporterbas som vill att tränaren ska lyckas, spelare som slogs för sin tränare. Här såg jag, ja, men utöver ett uddlöst lag, en liksom uppgiven publik som inte backar sitt lag, som inte tror på sin tränare, och det är ju ganska konstigt om man kollar på tabellen och kollar Graham Potter senaste resultat, framförallt 2023, men det är ju det som gjorde att Chelsea vann den här matchen, alltså intensiteten från läktaren och att spelarna slogs för sin tränare. Det var jävligt, jävligt fint att se, och det är väl där någonstans jag landade i att, nej, men Conte måste rycka plåstret. Och sen, jag tror väl att, alltså, det är ju romantiskt på något sätt, men Tottenham-supporten har ju upplevt sin bästa tid i modern tid med Pochettino, så det är väl på något sätt skrivet i stjärnorna att han ska komma tillbaka. Sen, om jag får gissa hur jag tror att det går långsiktigt, så tror jag ju det är sällan återkomster slutar in solskenshistoria, så jag är väl försiktigt skeptisk till den, men det är väl, jag har känslan att det kommer ske i alla fall.
Ja, det känns ju så med tanke på att den är ledig och kanske också i en övertalningskampanj, ja, om det behövs då till Harry Kane. Nej, men jag är också inne på det här med stämningen inne på arenan. Det buades ju redan i första halvlek. Det buades när Kulusevski plockades av. Och det var väl inget fel att plocka av Kulusevski, tycker jag. Dels så tycker jag att han har ju varit sämre mot slutet och gör ju en ganska slarvig match igår. Och det är väl också lite signifikativt för Spurs. Under hela den här säsongen så har det ju funnits, trots att spelet inte har klickat fullt ut, så har det ändå varit några spelare som har gjort individuellt sett en bra säsong. Jag tycker att Romero har, trots de här idiotiska varningarna som nu börjar faktiskt bli, ja, men det börjar bli för mycket. Alltså jag tror han har sedan han anslöt till Spurs för, ja, men lite mer än 1,5 år sedan, men då har han ju varit mycket skadad och avstängd. Jag tror han har 14 gula och 2 röda. Och det är ju för mycket som mittback. Det funkar ju inte att förlita sig på en spelare som är ju gjuten i den här trebacken om man hela tiden ska vara avstängd. Och för den delen också även skadad. Sen i Kulusevski säger jag, Harry Kane måste ju vara bättre i en sån här typ av match, även om det inte är lätt för honom när omgivningen är svag. Och så Bentancur som är skadad. Så det är ju många av de här spelarna som har lyft laget till den tabellpositionen de ändå har och har chans på en Champions League-plats. De är inte särskilt heta för stunden. Men ja, vi kan väl göra som så att vi släpper Spurs. Vi följer dem ju såklart med intresse. Dels vad som händer med, på kort sikt då. Det kan ju vara som så att det är bättre att ge Pochettino en försäsong och att han får hoppa in då. Och att man bara liksom tar sig i mål med Conte. Men jag tror inte han är särskilt kul att arbeta med när det inte finns så mycket att spela för. Han sitter ju och tjatar väldigt mycket om att... Ja, men exakt. Men att han sitter och tjatar om det här med, som igår på presskonferensen, om Milans historia. Det kommer ta tid för... Alltså, vi inte, Spurs inte närheten av att vara där. Han tittar lite för mycket på historien och att vinnarkultur byggs upp över tid. Ja, men han har ju samtidigt fått träff i klubbar väldigt snabbt. Och dessutom som någon, det var kul, det var någon som tweetade det. Men hur lät det efter Sheffield United då? Det är förlusten och uttåget där. Det är väl klart att Spurs har väl större meriter och framgångar historiskt sett än vad Sheffield United är. Och då kanske man borde lyckas att slå ut det laget. Så det är allt sånt där som man nu, alla sådana där typer av uttalanden får han ju äta upp då. I synnerhet då när förlusterna radas upp. Men vi släpper Spurs och så får vi se vad som händer. Och så tar vi oss till det lite mer positiva då när det kommer till engelsk fotboll. Chelsea mot Dortmund. Och jag vill påstå att, jag vet inte om jag ska säga att det här är deras bästa match under Potter, Frida. Men dubbelmötet totalt sett, över 180 minuter, är ju riktigt, riktigt imponerande.
Mm, jag håller med, jag tycker också att det är deras starkaste insats och också för att man började se konturerna av Potters Chelsea. Han har ju mixtrat fram och tillbaka med formationer, men här håller han fast vid 3-4-3 som jag tycker fungerar väldigt bra. Och det som gör mig allra mest överraskad och som värmer mig väldigt mycket också, det är ju att Kukureya gör en rakt igenom strålande insats. Och det kan inte ha varit lätt för honom dels att komma till Chelsea med den tunga prislappen. Den var ju alldeles för tung, det vet ju alla om. Men också att han inte har sett ut att... Han har inte hittat sin plats överhuvudtaget när han har spelat. Han har sett obekväm ut, han har inte riktigt vågat ta initiativ. Det märks att han har saknat självförtroende mot slutet. Och sen så har han varit in och ut ur truppen. Nu får han kliva in här eftersom att Badia Chile inte är registrerad i Champions League-truppen och gör det väldigt bra. Och jag bara förutsätter att Potter är, och det vet vi också, att han är en skicklig man manager, så att han på något sätt har, ja, man har byggt upp Kukureya lite igen, för att, ja, men här visade han ju på något sätt upp en helt annan sida av sig själv. Så att jag tycker att ihop med att man har Kovacic och Fernandes på det centrala mittfältet och att Kai Havertz gör rakt igenom en väldigt bra insats. Det är ofta man sitter och är frustrerad på honom för att han missar på sista tredjedelen. Har inte riktigt siktet rätt inställt alltid som vid den första straffen. Men han är en väldigt duktig spelare. Han har ett rörelsemönster som öppnar upp väldigt mycket ytor för andra. Så att nej, det här var ju verkligen ett steg i rätt riktning. Och man såg ju det på Potter också. Man såg hur mycket det betydde. Han har varit väldigt, väldigt pressad. Och nu fick han verkligen andas ut för en kväll. Och det tror jag betyder väldigt mycket.
Ja, men verkligen. Och det är kanske en enkel analys att göra, men den stämmer ju faktiskt alltid. Och det är ju att detta Chelsea, även under Tuchel, funkar ju som bäst när Chilwell och Reece James får vara wingbacks. Sen har ju inte Chelsea kunnat nyttja dem eftersom Det är alltid någon som är skadad och snart går väl en av dem sönder igen. Men det är, vi pratade om det senast, när de haft sin fyrback med Chilwell och Reece James, då får de inte upp dem tillräckligt högt. Men det här är ju startelvan man faktiskt ska spela. Jättekul att se Kuchereya. Häftigt om man kan vända den här Chelsea-karriären. Det har ju bara gått ett halvår och det är ett långt kontrakt. Men man vet ju hur... för spelare som inte har varit på den här nivån tidigare, och det börjar storma runt den och det börjar skrivas i tidningarna och man börjar tappa självförtroende, dessutom kanske i en roll där man inte riktigt, ja, men han vet väl någonstans att spelar vi med wingbacks då är det väl Chilwell som ska spela ute till vänster om han är skadefri, och då kanske inte den här mittbacksplatsen är klockren för mig, men jag tycker i den här matchen att han gör det väldigt bra. Chilwell också. Han kanske är matchens bästa spelare. Det är han som fixar straffen och det är han som assisterar också till ett av målen. Så att det är väldigt kul att se honom tillbaka. Jag har ju sett att det har varit lite rykten om att City, som alltid jagar vänsterbackar, ska vara intresserade. Men det är väl ingen snack om saken här att Chelsea måste försöka behålla honom, Fabbe.
Nej, han är jätteviktig för laget och det har man sett nu när han har kommit tillbaka efter sin skada. Sen han vill inte 101 och spela 90 minuter vecka ut och vecka in, men förhoppningsvis kommer det i vår. Sen, det är snabba drag med Chelsea, man sitter och kritiserar dem, men min känsla nu, alltså efter den här insatsen, ligan är körd. Alltså så här, man kommer kunna rotera och verkligen satsa på Champions League. Får man tillbaka Kanté, alltså Chelsea kan vara en läskig jävla lott för alla klubbar att få en kvartsfinal. Från att, ja men för någon vecka sedan, alltså att det är en riktig drömlott om man går vidare, så kan den bli riktigt stökig, och vi vet historien. Två gånger de har sparkat tränare, båda gångerna de har vunnit Champions League under Di Matteo och senast Thomas Tuchel. Så Chelsea, jag tror att de kan bli en liten dark horse i Champions League-våren, verkligen.
Och vad häftigt ändå, tycker jag att det är ändå, att Chelsea har behållit Potter. Och det kan väl tyckas självklart, men vi vet deras historik av att sparka tränare, och den här Bowley, han har ju verkligen... ja, men han har ju visat handlingskraft, så det hade inte alls varit konstigt att Potter efter alla dessa bedrövliga resultat, får man väl ändå kalla det. Man kan inte göra mål och man kan inte vinna, och då kan man sällan vinna fotbollsmatcher. Men att man har behållit förtroendet för Potter, och jag ska inte säga att det kommer lyfta nu, för det vet vi inte, men det skulle vara häftigt om det vore så. Hur tycker du, hur har diskussionerna varit borta i England, Frida? Är du också förvånad över att Potter har fått stanna kvar, eller har du känt hela tiden att det finns en långsiktighet från Chelsea för första gången på väldigt länge?
Jag är inte förvånad av att han har fått vara kvar. Jag tror att Todd Bowley, han är här för att göra saker på sitt sätt. Och det har han gjort från första början egentligen, just med att han gjorde sig av med Thomas Tuchel, som överraskade en del. Så att nej, jag har aldrig känt att Potters plats har varit hotad, men däremot så har man ju känt att det måste på något sätt, de måste visa att de går i rätt riktning. Det måste, ja, synas tydligt att de gör framsteg. Sen har de har ju, alltså media här borta har ju varit i stort sett besatta av Graham Potter och hela den här storyn, och det är väl också för att man inte är riktigt van vid långsiktigt tänk i Chelsea, och hade detta varit Abramovich så hade Potter varit borta för länge sedan. Men jag tror också att rätt så många vill att han ska lyckas. Dels för att han är engelsman, såklart. Det betyder väldigt mycket för dem, för de har inte så jättemånga engelska tränare på den allra högsta nivån. Och sen så också att han är en... han passar ju inte alls in i modellen för en Chelsea-tränare. Just det här i att han är väldigt vältalig
och snäll. Han är likeable, säg som det är.
Han är likeable. Men jag tycker ändå att... jag tycker att man har börjat se en sida av honom som inte alls är särskilt likeable. Och det vet jag att jag... alltså minns tillbaka till hans tid i Allsvenskan, att det var inte så att han var... att han var någon sorts pushover och att media kunde säga vad som helst och att han på något sätt bara la sig platt på rygg inför media. Absolut inte. Och jag tycker att han har blivit mer och mer så här också. Att han har insett att jag kan inte vara the good guy. Ibland måste jag komma ut och sätta mig och så måste jag avfyra någon liten sån här inlindad förolämpning mot någon. Jag tycker att man har sett de tendenserna, och det är kanske det man behöver för att lyckas på den här nivån också, att man, ja, man behöver vara lite sådär stingslig. Det är inte många tränare som inte är stingsliga i den här branschen.
Men kommer inte det lite per automatik då, att man blir lite spydig till slut på BD, även om man har inställningen att vara trevlig och tillmötesgående, så att man har ju media liksom framför sig konstant med spydiga frågor och ifrågasättande när det går så dåligt som det gör. Till slut så tröttnar väl till och med Potter också, och jag tycker att han börjar visa upp en lite mer bitsk sida, precis som du är inne på, och har lite sköna när han kliver in på presskonferensen där, så sa han ju det här kommer precis från ett krismöte, och han har haft lite sköna passningar tillbaka, så att jag börjar också gilla att han får inte släppa det helt. Han måste ändå vara någon form av likable. Jag hade i Fotbollsmorgon, så gästades vi av Rickard Norling då, som är en gammal kollega med honom från allsvenska tiden. Och han sa att det är väldigt viktigt att Potter inte blir någon annan person nu bara för att han är en toppklubb, utan att han bibehåller den person som han någonstans den han är, helt enkelt. Men jag tycker ändå att det ska vara lite mer vassa armbågar i pressrummet.
Jag vill ju att han ska bli ett svin. Jag gillar inte att jag tycker om en Chelsea-tränare. Det är liksom inte i min natur att göra det. Det ska ju vara peak Mourinho. Jag älskar Mourinho, men när man slogs med honom och titlar var ju inte ens favoritperson på världen. Måste bara ta upp med den här matchen. Alltså om vi kollar Arsenals match mot Bournemouth i helgen, de fyra eller tre handsituationer där. Alltså hur kan det här bli straff? Alltså han blir skjuten från 40 centimeter och bollen åker ut, och sen så ska de in och ta det efteråt. Hur kan det bli? Alltså vi ska inte diskutera var eller handsregeln, men det kan inte bli straff det där.
Jag vill inte diskutera handsregeln eftersom jag inte kan den. Vad säger du, Frida?
Nej, det ligger någonting i det. Jag tyckte också att det var väldigt hårt. Hade jag varit Dortmund så hade jag dels kokat över den, men också känt att det var lite orättvist att Kai Havertz faktiskt fick slå om sin straff, även om jag förstår att regler är regler. I det fallet så följde de ju bara reglerna. Men ja, jag var förvånad, och jag tror väl också att Peter Walton, som de kallar in under BT-sändningarna, som är någon sorts dummarexpert, han var övertygad om att det inte var straff innan domaren då dömde det. Så att där ser man hur olika man kan se på situationer, även domaren. Mm.
Ja, det är intressant det där med straffen då, som ju, han har ju stöd då från regelboken här, även om man tycker det är konstigt, för det är ju Chelsea-spelaren som är först in, men sen har han ju några Dortmund-spelare i släptåg då. Men om den där straffen sitter, jag har väldigt svårt att se att den slås om då, vilket den egentligen ska göra.
Jonas Eriksson hade ju en analys med det där, att det är Dortmund-spelaren som är inne som är först på bollen efter returen. Hans analys var så här: hade inte han varit först på bollen hade de troligtvis inte låtit den slagits om. Så att det är lite hyckleri i hur hårt man använder regeln, vilket på något sätt blir fel, men ja, jag vet inte.
Men du Fabbe, du som har åsikter om allt och alla, börjar inte Todd Bowley växa på en? Alltså de här bilderna som kablas ut efteråt när han står i spelarkorridoren där med en bärs i handen, det måste det ha varit. Och liksom springer fram och kramar om Potter, där stärkte han sina aktier gentemot mig i alla fall.
Ah, det var ju fina scener, och jag har ju hellre Todd Bowley som ägare än Joel och Abraham Glazer, om vi säger så. De ser de med bashen där nere och krama om Erik ten Hag har jag ändå svårt att se. Chelsea lite på plus efter nu, alltså. Vi har sågat dem nu varenda avsnitt i fan 5 månader, men älskvärd klubb den här veckan på något sätt.
Ja, men sen Frida, kan det väl ha någonting med det här också, att man liksom får släppa ligan och kliva in i någon annan turnering, att det blir någon liksom annan form av mental inställning, och sen, jag menar, traditionens makt, den är ju stor. Vi vet om vad Chelsea har lyckats med i Champions League när man har skickat tränare, och det var inte som så att det såg särskilt ljust ut i ligan när det skedde. Skulle vi kunna ha en potentiell skräll här med Chelsea som går vidare ytterligare en eller två omgångar?
Ja, alltså de har ju fortfarande brister, det är ju helt klart, och det kommer vi inte komma ifrån. Alltså de har fortfarande mycket att förbättra, men jag tror att så länge de får behålla lite nyckelspelare skadefria, nu vet vi att Thiago Silva kommer vara borta ett tag till, men just, jag tänker ju främst på Reece James och Ben Chilwell, så tror jag väl ändå att de mycket väl har en chans. De gör inte särskilt många mål, men i Champions League så behöver man inte göra sådär jättemånga mål för att ta sig vidare. Vi har ju sett de senaste säsongerna att allting kan, kan hända. Så att vem vet, det kanske är så. Jag tror också att Stamford Bridge blir lite, det blir en liten annan arena när det vankas Champions League. Att det blir bättre tryck, det sjungs mer. Det är en ganska, ganska klar skillnad jämfört med Premier League, eller har jag känt i alla fall, alltså de gångerna jag har varit på Champions League-matcher där. Så att, nej, vi får väl se helt enkelt.
Mm, alltså det hörs ju genom tvn. Jag har varit på plats på Stamford Bridge 2 eller 3 gånger i Premier League och håller väl den som, nej, men bland de sämre läktarupplevelser jag haft i England. Men jag tycker att det lyser genom tvn igår, en tro på laget också. Och Jesper, jag måste ge dig och mig lite rätt. Vi körde en omröstning, vi satt och pratade här vem av de här Big Four som man skulle utesluta från Champions League-truppen. Och Potter valde ju Badia Chile. Även omröstningen som vi hade på Twitter valde Badia Chile. Du och jag var inne på att man skulle låta Shinobi Lennon sitta vid sidan och inte få spela Champions League. Och nu ser man Chelseas viktigaste match på säsongen. 0 minuter. Badia Chile hade behövt den här matchen med Thiago Silva skadad. Jag tycker att men fram i kvartsfinal, men ser väldigt bra ut för vår profetia där.
Delvis rätt, Fabbe, för behövde de verkligen Badia Chile i den här matchen? Nu tycker jag faktiskt att tre
på förhand, där
på för, men, på för att, absolut.
Nej, jo, men att Kuchereya är bra, alltså det är som att vinna på Triss. Alltså det är som att få skrapa Triss i tv att han ska vara bra, göra den här insatsen. Så det är ju på förhand.
Ja, men det är ju fint nu om han kan få det att lossna, för det är ju någonting med att ha en vänsterfot där i den där trebacken och någon som kan följa med. Det blir ett mer offensivt hot, så att vi får se då. Vi ska inte säga att han är i Brighton-form ännu då, men det där var i alla fall ett steg i rätt riktning. Jag tycker att det, som Frida är inne på, det finns ju såklart väldigt mycket att förbättra här. João Felix gör ju inte, det här är inte hans bästa match, utan det är ju framförallt Havertz och Raheem Sterling som är alltid. När han är bra, då är han ju så här att han missar bollar och han missar filer. Han kommer inte ens till avslut ibland. Han glömmer bort liksom vilken fot är det jag brukar skjuta med. Men han är ju å andra sidan väldigt rörlig och jobbig och försvarar sig mot och söker ju upp ytor in i straffområdet. Han har ju den här förmågan att lite så här skyttekungsaktigt att söka upp ytan där man ska avsluta. Problemet är bara att han missar bollen ibland. Men som tur var så fick han ju slå in sin egna retur efter att han hade sparkat hål. Sen tycker jag att Reece James, han går inte riktigt att känna igen ännu efter skadan. Han har ju liksom 2 växlar upp innan han är i toppslag. Och får du Chilwell och Reece James att ta ytterligare kliv, då blir den här 3-4-3 ännu bättre. Så det ska bli jättekul att se Chelsea här framåt. Och ligaspelet blir ju lite, det blir lite att förbereda sig nu inför Champions League. Får vi se vilken lottning de får. Men de är liksom, det finns ju inget hot bak nedåt. Och det finns ju inga möjligheter att klättra särskilt mycket uppåt. Jag tror inte Conference League eller Europa League lockar jättemycket för dem. Utan det blir bra att experimentera lite i ligan. Men vi släpper matchen på Stamford Bridge. Konstaterar att vi har ett lag vidare då. Och så får vi se nästa vecka. Det finns väl risk att ytterligare ett lag ryker i alla fall i form av Liverpool. Men Manchester City ska väl lösa det där, tycker jag, mot Leipzig. Men innan det är Europaspel i Champions League då, så är det Europa League ikväll också. Då Arsenal är tillbaka och åker ju till Lissabon här. Och där verkar det som, Frida, att Gabi Jesus ska vara med i truppen igen. Och det är ju glädjande.
Ja, han förväntas väl inte spela. Men det är ju bara glädjande att han är med igen. Han har ju tränat mycket på egen hand de senaste veckorna. Och har inte riktigt haft någon kontakt med andra på planen. För att undvika att han skulle slå upp skadan igen. Men nej, det går i rätt riktning. Och det är ju perfekt timing egentligen för oss att få tillbaka honom nu. Nu kommer det ju ta lite tid såklart innan han kommer i form igen. Men de kan behöva honom här på upploppet i Premier League helt klart.
Nu såg jag, Fabbe, att både Enketia, han har ju haft skadeproblem. Han saknades från träningen här i veckan. Och Trossard, vet jag inte om han åkte med ner till Portugal. Men även han saknades från träning. Men det ska inte vara några större problem där. Och då är det ju faktiskt som så att offensiven här i Arsenal ser ju betydligt mycket bättre ut än vad den har gjort här under hela året. Med alla tillbaka så är det ju riktigt bra bredd.
Ja, men vi har ju pratat om, jag menar, att Arsenals bredd kan bli deras liksom förfall i den här titelstriden. Men kollar man nu, alltså Smith Rowe kom in och gör assist förra matchen. Man har Nketiah som kommer förpassas till bänken. Jesus är borta, Trossard som finns där. Vera Nelson som är målsina. Så det är en helt annan situation än vad det var för några månader sedan. Jag tycker väl, alltså nu när några spelare är borta ikväll, som vi säger, Nketiah, Jesus och eventuellt Trossard, så gör väl elvan ikväll offensivt sig själv. Men det ska bli intressant att se exempelvis i returmöte, de alla tillbaka, hur man prioriterar Europa League, för det kommer synas tydligt på hur man spelar de där matcherna.
Ja, men verkligen. Vad tror du Arsenals inställning till Europa blir här nu då, när det ser så bra ut i ligan, Frida?
Alltså jag hoppas ju att de har mer fokus på Premier League, så mycket kan jag ju säga. Sen är det väl lite grann det där, alltså just på det på det där ämnet med bredden, så kan ju jag nästan tycka att Trossard är ett bättre alternativ jämfört med Nketiah. De har ju olika typer av egenskaper, men jag tycker att när Trossard har spelat så öppnar han på något sätt upp ytor för Gabriel Martinelli. Och vi har sett en bättre version av Martinelli när han har spelat ihop med Trossard kontra när han spelar ihop med Nketiah. Jag tycker bara det är intressant, för att jag hade aldrig sett, jag såg inte den övergången komma i januari. Jag såg visserligen inte övergången av Jorginho komma heller, men där har ju verkligen Arsenal prickat rätt. Så att, precis som Fabian är inne på, så nu har de ju bredd nog att de ska kunna tampas på två olika håll på något sätt. Så att även om jag tror att de fortfarande tar Europa League på stort allvar, så ja, det är väl klart att när man leder Premier League så måste man ju, man måste behålla sitt fokus där.
Jag håller med verkligen om det här med Martinelli och Trossard. Det har faktiskt sett riktigt bra ut. Båda kan ju faktiskt spela längst fram, precis som att de båda också trivs väldigt bra ute till vänster. Och Arteta, som är ju Pep-skola, han gillar ju att spela med lite falsk nia och få de där två att byta lite positioner. Och det, man märker att motståndarlagen har problem att försvara sig mot dem. Och det gäller ju att få Martinelli så nära mål som möjligt. Han har ju haft en liten tuffare tid bakom sig, men i de senaste matcherna tillsammans med Trossard så tycker jag att han har sett mycket bättre ut. Får vi se då när Jesus är fit for fight och redo att starta matcher, hur han ställer upp. Vi ska inte stanna allt för länge vid den här matchen, men jag noterar att Sporting har fyra raka segrar här nu då, och vi får väl se vad deras inställning är till den här matchen. Jag kan tänka mig, de släpar ju lite i ligan, de ligger väl på fjärde plats tror jag, så att det är nog jätteviktigt för dem här att ta sig vidare, men Arsenal är såklart favoriter. Manchester United då, där handlar väl allt, Fabbe, om att alltså, jag kan tänka mig att ligan fortfarande är ju såklart prioriterat, men nu handlar det väl om att få ett bra resultat med tanke på att man måste studsa tillbaka efter förlusten senast.
Ja, men det är just det du säger, sluta tillbaka. Vinst mot Betis nu och Southampton på söndag, så alltså, det kommer aldrig vara glömt. 0-7 på Anfield kommer aldrig glömmas, varken från United, men kanske framförallt kanske inte från Liverpool-fansen. Men då känns det som att ja, men det var ett plump i liksom ett projekt som Erik ten Hag håller på att bygga upp, och det kommer vara glömt ganska snabbt för spelarna. Men det är just att det ska bli intressant att se om några straffas med en bänkning den här matchen, exempelvis Antonys andra halvlek, Dalos hela 90 minuter. Alltså Bruno Fernandes har ju frågasätts på många sätt hans kaptensmaterials kvaliteter efter matchen, men med Donny van de Beek skadad, med Christian Eriksen skadad, vem ska ta hans position? Jag kan inte se att Bruno inte startar den här matchen. Sen får vi se om vi byter några mittbacka, men det är en viktig match för att kunna åka till Sevilla med ett bra resultat i ryggen nästa match. Jag tror att de kommer gå ganska hårt för det här.
Frida, vad säger du om de här diskussionerna kring Bruno Fernandes, som vi har hyllat för hur han har liksom fått fart på sin United-karriär igen på något sätt? Man kan väl säga att det skett lite i samband med att Ronaldo har lämnat också. Han verkar trivas som allra bäst när Ronaldo inte är på plan. Det gäller ju både i Manchester United och i Portugal. Men vi har hyllat hur hårt han arbetar för klubben, och dessutom hur han fortfarande är en poängproducerande spelare. Men han har ju fått väldigt mycket skit för hans, framförallt andra halvlek här mot Liverpool senast.
Ja, alltså jag kan ju tycka att diskussionen har gått lite väl långt, absolut. Alltså hans beteende i mötet med Liverpool, han är ju sådär när saker och ting går emot honom. Att han tappar humöret, att han slår ut med armarna. Ja, det är ju på något sätt, det hör ju till hans spel. Sen kan man tycka att det inte är värdigt en kapten, absolut. Men jag tycker att det som blev problematiskt i det här fallet och som jag tror startade hela diskussionen i England var när Gary Neville påstod att han ville bli utbytt i andra halvleken när Rashford klev av. Och en sån grej får ju spin, och det gör ju på något sätt att många på sociala medier känner att de har vatten på sin kvarn att liksom börja sin hatkampanj. Det visar ju sig att Bruno Fernandes, han som har spelat på så många olika positioner den här säsongen, han vill ju bara förklara till vad ska jag vara när Rashford kliver av. Alltså det var enligt honom själv i alla fall alltså enda anledningen till att han slog ut med armarna på det sättet. Så jag tycker på något sätt att det blir ett märkligt fokus efter en sån här match, att man riktar in sig på en spelare, pekar ut honom som roten till allt det onda. För att det var väldigt många spelare som inte dök upp i den här matchen. Det var ju Casemiro, det var Rafael Varane, det var Lisandro Martinez, Luke Shaw som är inblandad i stort sett alla mål.
Hans andra halvlek är bland det värre man har sett. Och sen,
jag
tycker man ser efter den här matchen, som Frida säger, det här är ju negativa sakerna med sociala medier. När det liksom, en säger en sak, alla tar det som sanning, sen kavlas bilderna ut på Bruno Fernandes agerande. Och så här, ja, han förut mot armarna, frågande mot Erik ten Hag, bara så här, aha, då vill han bli utbytt. Och det där är ju lite med storleken på Uniteds klubb. Alltså, folk gillar att hacka United och trycka ner dem i media och på sociala medier. Och där är ju negativa bilder med det. Men så kommer det alltid vara. Bruno Fernandes ska han bli kapten nästa säsong. Alltså när Harry Maguire förhoppningsvis lämnar. Så måste han på något sätt, han har varit med 3-6 mot City, han har varit med 0-5 mot Liverpool, han har varit med 0-4 på Anfield. Det är många sådana här riktiga chokar när det liksom bara faller igenom, och han är väl på något sätt den som, han är en bra ledare i medgång, och jag kan älska hans gnäll på domare, på medspelare, på motspelare i medgång, men ska han bli kapten för klubben långsiktigt så på något sätt måste han jobba bort det, för det ser inte jättevärdigt ut. Sen överdrivna reaktioner såklart, men ska han bli kapten måste det bort på något sätt.
Ja, Betis alltså ikväll då, och de går ju bra i spanska ligan på en femte plats, så där blir ingen lätt nöt att knäcka, men oddsmässigt så är väl ändå United favoriter till att ta sig vidare. Nu släpper vi Europaspelet och så blickar vi framåt mot helgen och de matcher som ska spelas, men när vi ändå har med oss Frida som följer fotbollen så nära där, så vill vi ändå köra en liten lägeskoll. Vi sitter ju här två gånger i veckan, jag och Fabbo, och spekulerar kring hur den här otroligt ovissa tabellen ska sluta. Och vi ändrar oss nästan från avsnitt till avsnitt, för det är väldigt svårt. Men vi börjar väl någonstans i bottenstriden, och så har jag skrivit lite rubriker här där vi sen kan vi prata runt det såklart. Men första frågan då, klarar sig Everton kvar tror du?
Alltså, jag är ju väldigt svag för Sean Dyche. Så att jag vill ju tro att de kommer att klara sig kvar. Och jag tycker att trots att Everton, i mitt tycke i alla fall, har ett av de absolut sämsta spelarmaterialen, särskilt när Dominic Calvert-Lewin är skadad, så finns det ändå en sorts geist i laget som de plockar fram. Inte alltid. Ibland går luften helt ur dem när saker går emot dem. Men jag tycker på något sätt att det ändå finns en kämparglöd. Och det hänger ju så mycket på att de ska klara kontraktet också. Alltså åker de ur så vet man inte alls hur det kommer att sluta i och med att de håller på att bygga sin nya arena, och de kommer bli skyldiga väldigt mycket pengar. Jag tror att Everton klarar sig kvar, men det kommer ju vara med minsta möjliga marginal i så fall i och med att det är så tätt. Så då kommer du ju säkert fråga mig vem åker ut i deras ställe.
Vi har ju räknat ut Bournemouth och Southampton, så du får säga den tredje. Ja,
precis. Alltså, jag tycker att West Ham har för bra trupp för att åka ur, även om det är mycket möjligt, för rent organisatoriskt var de fullkomligt usla förra helgen. En sån grej indikerar ju på något sätt att de kanske inte har fullt förtroende för David Moyes, men det är mycket möjligt att de kan studsa tillbaka, och jag tror nästan att de gör det också. Men det gör att jag landar i Leeds, och jag tycker att även de har bättre spelarmaterial än vad Everton har, exempelvis. Men Jag vet inte, det är ett till lag som ska åka ut, och just nu i alla fall så tycker jag att det lutar åt Leeds, även om de kanske inte bör åka ur, men det är väl knappt något lag som borde det.
Det finns ju även några andra jätta där nere som absolut inte trivs. Leicester har ju verkligen en berg- och dalbanesäsong, får man säga. Med tanke då på att de började urhuset, sen tog de tag i säsongen och man kände att nu kan de lyfta här, mycket tack vare att James Maddison hittade formen. Men nu är man indragna i skiten också på nytt då. Tror du att någon av de här jättarna, West Ham och Leicester, skulle kunna vara med där nere hela vägen?
Ja, alltså frågar man James Maddison så kommer Leicester absolut inte åka ur. Jag vet inte om ni såg att han... händer ju ibland att spelare reagerar på vad journalister skriver. Och The Athletic har ju en dedikerad Leicester-skribent som heter Rob Tanner, tror jag. Och han hade skrivit en artikel efter senaste mötet med Southampton, och Maddison tyckte att det var orättvist och det var så här domedagsaktigt, och vi hade vunnit den matchen andra dagar i veckan, att de här menade på att de bara hade oflyt. Och jag tyckte att han på något sätt lät lite grann som Brendan Rodgers gjorde i sin intervju efter matchen, just det här är att ja, men här hade vi bara oflyt, vi missade stora chanser, och annars hade vi vunnit den här matchen. Så det verkar ju som att det är ganska lugn stämning i Leicester, men de har ju så mycket andra problem som man inte ser, alltså utanför planen, tänker rent ekonomiskt. Där finns väldigt mycket frågetecken kring Leicester, men med det sagt, jag tror inte att de åker ur. Jag trodde inte att de skulle åka ur i höstas heller, när det såg ännu värre ut, för att ska man prata om skillnader på spelartrupper, ja, då är Leicester så pass bra att de bör klara sig kvar, särskilt när James Maddison är i slag som han verkligen är nu.
Men gällande Maddison, vi har snackat att vi har placerat honom i Newcastle. Jag har inte sett mycket snack ryktesmässigt om honom. Han har ju alltså 12 månader kvar på sitt kontrakt i sommar. Vad är känslan där? För han kan ju inte vara kvar i Leicester, är väl verkligen. De står ju verkligen inför ett val och kval. Ska de satsa? Ska de på något sätt lägga ner satsningen och liksom acceptera att vara en mittenklubb mellan liksom 15 och plats 10? Och jag ser inte att han är en framtid där. Han skulle kunna gå till en klubb som Newcastle. Det är sagt Newcastle, som sagt. Tottenham är ett annat tänkbart alternativ. Vad tror du där?
Ja, nej, men alltså, så som jag har förstått det rent ekonomiskt så måste de släppa honom i sommar. Men jag håller med, jag tycker inte heller att man har sett särskilt många rykten kring honom på sistone. Jag vet inte om det hänger ihop med att han är skadad då och då, men när han väl spelar så är han ju så otroligt viktig. Han gör ju verkligen enorm skillnad för Leicester, det är ju väldigt tydligt. Så jag förväntar mig att han lämnar. Men jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte alls vart han kommer att hamna någonstans. Även om jag kan känna att det är nog en spelartyp som många hade velat ta in. Alltså han är ju lite annorlunda ändå jämfört med många andra. Han är ju väldigt, vad säger man, han är väldigt flexibel, mångsidig. Han passar kanske inte in i engelska landslaget alltid, men det lär finnas någon Premier League-klubb som vill ta in honom.
Vi tar oss uppåt i tabellen då och pratar lite överraskningar. Vi har haft sensationspokalen här där vi inte riktigt kan bestämma oss vilket lag som är det laget som har överraskat mest positivt. Vilka har imponerat mest på dig, Frida?
Ja, men jag förväntade ju mig att Brighton skulle göra det bra den här säsongen, med eller utan Potter uppenbarligen. Jag tycker att Deschärby har på något sätt tagit laget till en ännu högre nivå. Det är väl ganska tacksamt också när man kommer in i en klubb som redan är väldigt välskött och tränaren har inte försvunnit för att laget har gjort dåligt ifrån sig, så att självförtroendena är körda i botten, utan här tog det Kärby över ett lag som fullkomligt blomstrade, och sen så har han implementerat sin väldigt, väldigt direkta fotboll. Jag tycker att Potters fotboll är ganska så direkt till viss del, men jag menar att Kärby är på en helt annan nivå. Och det passar det spelarmaterialet väldigt bra, så att jag är inte särskilt förvånad över att de har sett bra ut. Men jag tror att det laget jag är mest förvånad över att de ligger där uppe, det är Fulham. Jag tror till och med att det kan vara så pinsamt att jag hade dem i botten när jag tippade tabellen tidigt förra sommaren.
Det hade vi alla.
Ja.
Så hade inte alla de som på 19:e plats. Alltså jag skulle säga, ja. Alltså gemene mans tips var ju fulla 19:e plats. Mm. Och, alltså många, jag tror, jag vet ju att du hade Southampton, Jesper, den var ju tidig på. Jag kan absolut haft Brentford åka ut, jag är inte säker, men det pratades ju också om. Nej, men den tuffa andra säsongen, Christian Eriksen som var, ja men arguably deras bästa spelare på våren försvann. Folk pratade liksom att det skulle vara nedflyttningskrig där, så de ska också nämnas, men Fulham sticker ju verkligen ut.
Ja, men jag tror det var när jag kollade på truppen och insåg att ja, men vissa av de här spelarna, när de var uppe senast i Premier League, så var det väldigt tydligt att de klarade inte av standarden, eller att hålla standarden. Så det är det jag är förvånad över, att en del av de spelarna har dykt upp här nu igen och gör betydligt bättre ifrån sig. Så att det är väl det som bidrar till min förvåning.
Men det är sådana rejects som gör det bra också. Alltså Andreas Pereira som aldrig lyckades i United trots 37 lånesessioner och 48 bra försäsonger. Viljan som var utcheckad. Alltså Mitrovic som aldrig har lyckats i Premier League. Sen, vi är ju bollat ur, alltså Haaland, otrolig värvning såklart. Casemiro har ju förändrat United. Men Palinha är ju ett för mig enkelt topp tre årets värvning i Premier League. Han är helt vital för det laget och helt fantastisk i Fulham.
Annars är ju namnet på alla släppar, det är ju Solomon, israelen som ju har anslutit från Shakhtar Donetsk. Det kanske var han som Chelsea borde ha värvat. Han har ju faktiskt fina siffror från tiden i Shakhtar, men nu när han har fått chansen då, det har ju inte varit jättelätt att slå sig in med tanke på hur den där offensiva kvartetten där uppe med Bobby Reed och Willian och Mitrovic och Pereira har levererat, men nu känns det som att Solomon med alla fina inhopp och nu start här senast, nu känns det som att han har en plats i den startelvan riktigt bra, eller vad säger du Frida?
Ja, nej, men det är inte vanligt för Israel att ha en spelare i Premier League som gör så här bra ifrån sig. Man har märkt på ens israeliska kollegor att det har betytt väldigt mycket och de flockas ju till Fulhams matcher nu såklart varje vecka. Han säger själv att han vill till Tottenham, vilket ju inte är särskilt oväntat. Så vi får väl se vad som händer med honom här. Men han har ju onekligen kommit in i ett målstim. Påminner lite om så här Miguel Almiron i höstas, så att ja, när det flyter på så flyter det på. Det är inga dåliga avslut han har fått till heller ju.
Nej, han har ju liksom det där patenterade höga krysset när han viker in. Det är några mål som har sett identiska ut. Vem är favorit israelen Jalkemo i Premier League?
Alltså vad finns det? Benaim är ju en karaktär. Sen har vi Josip Benayoun också.
Ja. Alltså Benayoun som Josip Pettersson.
Ja, Benayoun är ju ändå den som sticker ut. Sen alltså, när jag får upp Josip Benayoun i huvudet så ser man ju bara framför sig den här när han står och täcker bollen ut vid hörnflaggan och Bosingva kommer och trycker dobbarna liksom i ryggslutet på honom och bara sparkar ut honom över sidlinjen och Chelsea får frispark. Googla Benayoun Bosingva om ni inte har sett det på YouTube så får ni underhållning.
Men det måste väl ändå vara han som är israelen nummer ett i Premier League. Alltså West Ham United inledde han i, sen över till Liverpool, Chelsea, Arsenal på lån och sen även tillbaka då till West Ham på lån. Och sen
avslutade han faktiskt... Det är fan inte många som är tre Big Six-klubbar.
Nej, verkligen imponerande. Och sen då QPR faktiskt med en avslutande session där innan han avslutade karriären i... alltså typ... Ja, men det är fyra olika klubbar i Israel då innan karriären var över. Ja, Josip Benayoun alltså. Men Solomon då, Tottenham på honom, det är inte alls otänkbart. Även om han kanske gör bäst i att etablera sig här nu då, i Fulham. Som ju verkligen imponerar. Vi går ännu, jag vet inte om vi går uppåt i tabellen. Men någonstans runt de här platserna befinner sig ju faktiskt Liverpool. Som har ju en märklig säsong bakom sig. Men som efter slakten här i söndags... har ett helt annat läge nu inför spurten. Vad känner du kring Liverpool? Dels det som har varit då Frida, men vad tror du här framåt?
Ja, det är väl framförallt Bournemouth som måste se till att inte släppa in 9 mål i den här matchen sin heder.
Jag tror Bournemouth toppar ingen helgen. Alltså jag har verkligen den känslan.
Nej, men jag kan förstå varför du har den känslan, för jag tycker att den här säsongen it doesn't make sense på något vis. Så att det är mycket möjligt att Liverpool går och vinner med 7-0 mot Man United och sen dess kommande helg så tappar man poäng mot Bournemouth. Och jag tycker väl också att som vi var inne på, alltså de, Liverpool har fantastiska spelare, de har framförallt offensiva spelare med jättemycket kvalitet, men det är inte säkert att vi inte får se de här det här som har brustit i Liverpool tidigare under säsongen med försvarsmässigt, och att man kanske inte har hittat rätt balans på mittfältet. Det här blir ju på något sätt en helt annan match med Bournemouth som kommer att försvara betydligt mer och ha den inställningen. Så att vi lär få se en helt annan matchbild jämfört med Man United-matchen.
Och kanske då att man ändå har lite hopp om ett mirakel nere i Madrid och kanske luftar några spelare. Jag tror ju såklart att Liverpool ställer bästa tänkbara lag här, men kanske att om man är i ledning att man låter Salah och Nunez och vem nu som startar som tredje man där får Gakpo, antar jag, med tanke på hur bra han var senast då, får kliva av lite tidigare. Men du håller väl också, antar jag, Liverpool som favorit just nu då till att ta den här fjärdeplatsen?
Ja, alltså, vad har man för favorit? Kan du fråga mig efter helgen igen? För att det känns som att det liksom ändrar sig hela tiden. Ja, just nu så känner man ju att Tottenham, att de på något sätt har tappat sitt momentum lite grann. I Newcastles fall, jag tycker inte Newcastle har varit dåliga. De var inte dåliga mot Man United i ligacupfinalen. De var inte dåliga mot Man City på Etihad. Men det är ju målproduktionen som är ett stort problem. Jag hoppas att Alex Isak får chansen från start i helgen. Mm. Jag säger inte att han har sprutat in mål, för det har han ju inte gjort. Men jag tycker på något sätt att deras anfall har sett lite bättre ut med honom. Callum Wilson ser inte riktigt fit ut just nu. Det är ju en annan som spelar jag håller väldigt högt. Men ge Isak chansen från start. Och så får någon börja leverera helt enkelt för Newcastles del. För att det är ju det enda som fattas i deras spel.
Men det där är känslan med Alexander Isak, att han, det är så svårt när man anfaller och han vet att gör inte han mål så blir han utbytt i minut 60 för att Callum Wilson ska komma in. Alexander Isak behöver ju ha självförtroendet att han vet att han får spela 90 minuter, säg att han får spela 90 minuter fyra ligamatcher i rad, att han har självförtroendet att han inte behöver leverera och göra mål, för han känns lite åt det egoistiska hållet ibland, att han går själv väldigt mycket för att han vill visa att han är på den nivån. Så jag hoppas verkligen att han med start här mot Wolverhampton på söndag, att han får starten och spräcker den där jävla måltorkan som de har. Det är även matchen på Anfield när de är 0-2 innan de här matcherna mot United och City senaste veckorna.
Nej, men nu är det verkligen dags att ge Isak förtroende här, för tidigare har det varit som så att dels har han haft sina skadeproblem och varit utanför laget, men då har ju också Wilson sett så bra ut, så det har inte, och Newcastle har gått så bra, men nu är man ju skede där, jag håller med dig Frida, Wilson ser inte lika fit ut och han har ju en historik av väldigt många skador, och dessutom så gör han inte lika många mål. Nu måste Isak få lite chanser här framåt och känna just att han kan göra en sämre insats och ändå få starta nästa match, för man har lagt väldigt mycket pengar på honom, och det måste man, då måste man ge honom möjligheten att visa upp sig och dessutom få känna på lite att spela det här intensiva schemat som kommer att vara i Premier League. Det är ju många matcher som släpar och det kommer vara midweek-omgångar. Så att det är bra för Isak att bevisa sig och visa att han inte bara är en bra fotbollsspelare utan att han även har fysiken. Vi får väl ändå avsluta med titelstriden här av Frida. Vad har du för känsla kring hur det här kommer att sluta?
Ja, alltså efter förra helgen så känner man ju att det här är ju Arsenals år. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Just det här med att Reece Nelson fick avgöra också. Visst, det var bara Bournemouth, men jag tycker att sättet som man vinner den matchen på indikerar att de har ganska mycket, lite flytet på sin sida, och det måste man ju ha. Jag tänker på matchen mot Aston Villa också, att de får med sig de här tre poängarna nu på rullande band. Så att även om matchen mot Fulham kommer att bli tuff givetvis, det är ett jobbigt motstånd att möta, så tycker jag ändå att tycker jag att Arsenal har alla möjligheter i alla fall att på något sätt koppla ordentligt grepp om första platsen.
Gällande Arsenal, så vi var inne på det i måndag, så att det är sån jävla mental styrka, men det som Arsenal måste börja kika på, det är att man släpper in alldeles för mycket mål för tillfället. Man släppte in två mot Brentford, var det väl, eller om det var, ja, det gjorde man väl. Man släpper in två mot Aston Villa, man släpper in två mot Bournemouth. det är jätteimponerande att man vänder. Och skulle jag gissa nu med kniv mot strupen så skulle jag säga att Arsenal är favoriter till att vinna ligan. Men man måste sluta släppa in mål, för fortsätter man med det, man kan inte vända de här matcherna konstant hela tiden och ha de här last minute winnerna. Det kommer kosta i slutändan och det får inte göra när man är uppe mot ett sånt fantastiskt fotbollslag som Manchester City ändå är.
Och kikar man spelschema på Arsenal då, så är det ju faktiskt som så att man, ja, vi vet ju alla att de ska till Etihad, och där har man ju förlorat två matcher mot City redan i år. Man ska åka till Anfield, och då är ju, alltså Liverpool har ju bara ligan att fokusera på, och man är på jakt efter en fjärde plats. Det blir ju väldigt tuff. Och sen kan det ju faktiskt vara som så att även vi har ett bättre Chelsea som väntar i omgången efter att man har mött City på bortaplan. Bara tre dagar efteråt ska man faktiskt ta emot Chelsea på Emirates. Så att, det är lite små knivigt schema, men så ser det ut. Det är många omgångar kvar, så att det är klart att övriga topplag har också tuffa matcher kvar som väntar. Men vad bra, då fick vi en liten genomgång även från Frida med tankar kring hur det här ska sluta. Till helgen då så är det ju inget riktigt sådär toppmöte, men man blickar ju såklart, ja, Fabbe har redan sagt att Bournemouth vinner enkelt hemma mot Liverpool, och
ta poäng.
Sen får vi väl ta poäng då. Sen blir det intressant, men jag tycker London där sticker ut. Hur Arsenal då, tuff match borta mot Sporting ikväll i Lissabon, och sen ska de tillbaka då på söndag mot ett starkt Fulham. Den matchen blir ju väldigt intressant.
Verkligen.
Bra. Ja, men Frida, ville du säga någonting, Fabbe, innan vi tackar för idag?
Nej, jag tänkte bara fråga hur du har det fantastiska vårvädret ute i Lidingö. Bra.
Ja, ja, men nu skulle vi inte prata mer vår här, utan vi konstaterar väl att det här snötäcket, det är, jag har ju varit med om att det har snöat runt, det har väl varit så att det har snöat runt midsommar någon gång?
Ja, säkert.
Jag tror att det finns något sånt exempel i historien. Och med tanke på att sånt kan ske i det här landet, så pratar vi inte om väder längre. För så fort vi öppnar dörren för vårväder och annat, då jinxar vi det hela. Och nu är det bara att ge sig ut och ta på sig skidorna. Frida, otroligt kul att ha dig med igen. Du får gästa oss alldeles snart på nytt. Vad blir det för matcher i helgen? Kommer du att vara på plats eller spökar tanden fortsatt, tror du?
Ja, tack för att jag fick vara med. Jag blir kvar i London i alla fall, så att jag kör Tottenham på lördag, sen blir det Arsenal på söndag för TV. Oh. Så vi får hoppas att min svullnad har lagt sig då, annars blir det obehagliga bilder i Viaplay.
Just det. Men det är Spurs. Du är på plats på Spurs alltså?
Ja, precis. Det blir det.
Det lär ju vara fortsatt begravningsstämning där om det inte blir tre nya poäng. Och Fabbe, du får ju dels då grattis i förskott. Imorgon blir du ett år klokare. Och sen så får du ha en härlig helg då nere i Italien.
Nej, det vädret ser lovande ut, och det blir, vad har vi på agendan? Napoli, Atalanta på lördag och någon pittoresk Serie C-match i närheten av Pompeji på söndag. Så det ska bli kul.
Ja, det förstår jag. Får du försöka få in lite Premier League däremellan också. För den här omgången ska vi såklart ta ner. Men vi gör det på tisdag då, eftersom du är på resande fot. Med det sagt då, tack till er och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs i början på nästa vecka igen.